Var därför också ni beredda, säger Jesus. Jesus kommer. Och han kommer snart. Vet du att du lever i församlingens tid? Vi lever i församlingens tid. Ända sedan Jesu tid på jorden. Tills han kommer för att rycka upp sin församling, säger Bibeln. Så lever du och jag i församlingstiden nu. Här och nu. Och det är en underbar tid att leva i. Jesus kommer för att hämta hem sin brud till sig. Och hon, bruden, hon ska inte gå hem i något annat än i segertåg. En brinnande, längtande, men också prövad brud. Som har kämpat och som har gjort sig beredd för att möta sin herre och sin brudgum. Hon har klätt sig i bröllopskläder. Och hon har gjort sig vacker för sin älskare. Samtidigt så talar det profetiska ordet om en tid så mörk. Så om inte Herren förkortade den tiden så skulle ingen bli räddad. Så mörk är den tiden som vi går in i. Ändens tid. Det är mycket som vill dra bort bruden ut i otrohet mot sin herre och sin mästare idag. Det är en förföljelse, en förförelse i den här tiden. Och samtidigt så växer sig brudeskaran, bruden, stark. Hon fylls av kraft och renhet. Hon mognar. Och bli helgad. Dessa två motpoler. Samtidigt lever vi en tid av villfarelse och förvirring som vi aldrig tidigare skådat. Församlingen idag på många håll. Och många församlingsmedlemmar idag har ett sken av Guds fruktan. Men man vill inte veta av dess kraft. Allvarligt läge. Och så plötsligt så kommer han. Och det står i den grekiska grundtexten att det ska ske snabbt på ett ögonblick. Han kommer för att hämta henne hem till sig. Och Bibeln säger, Maranata, du vår Herre kom. Kom vår Herre Jesus. Det är tid vi lever i. Då bruden ska göra sig redo. Vara beredd. Och det finns i den tiden vi lever i två olika grupper av människor. Den ena är bruden och den andra är skökan. Den ena är förståndig och den andra är oförståndig. Låt oss gå till börja med Matteus 24. Jag läser många gånger, men det är det här som Herren lägger på mitt hjärta. Matteus 24, lärjungarna sitter på Oljeberget med Jesus. Och de frågar, när kommer ändens tid? Och hur kommer det att bli? Och vad blir tecknet på att du ska komma tillbaka? Tidsålderns slut. Det första, Jesus uppmanar sina lärjungar i kärlek. Och det är många kärleksfulla påståenden i det som ligger framför. Så säger han, se till att ingen bedrar er. Och så fortsätter vi. Och det här har du kanske hört mig säga förut. Ty många ska komma i mitt namn, säger Jesus. Och säga, jag är Messias. Och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda när det kommer den där kärleken igen från Jesus. Se till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta, det är bara början på födslovåndorna. Här är en tid. Det här är den första tiden. Sen kommer nästa tid. Då, säger Jesus, ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Lägg märke till att Jesus säger alla folk. Och det betyder alla folkslag. Hela världen kommer att hata de kristna. Tror ni att vi är på väg dit? Ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull, säger Jesus. För Jesu namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Många, många, många. Det är Jesus som säger det. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos en del. Nej, Jesus säger hos de flesta. Skrämmande. Men den som håller ut intill slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Lägg märke till att Jesus inte säger att det kommer att bli en världsvid väckelse. Så säger han inte. Men han säger att budskapet, evangeliet, ska nå ut till alla folk. Och sedan ska slutet komma. Men han har aldrig sagt att evangeliet ska ha ingång i alla människors liv över hela världen. Stora väckelser talas det inte om i ändens tid. Vi går till kapitel 25, liknelsen om de 10 jungfrurna. Matteus 25 och 1 och framåt. Fortsätter Jesus lite längre fram och talar till lärjungarna. Då ska himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då när brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de förståndiga, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De förståndiga svarade, den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köp. När de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sa, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, sannerligen säger jag er, jag känner er inte. Så säger Jesus, vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Och det här upprepar Jesus många gånger. Och jag har som rubrik till den här söndagen, var därför också ni beredda, säger Jesus. Ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. De hade inte olja. Men lägg märke till att alla väntade på brudgummen. Alla väntade. Och de visste att han skulle komma förr eller senare. Men de var inte beredda. De hade inte förberett sig. Det Jesus säger här är att vi alltid ska vaka och vara redo för hans återkomst. För det blir bara ett enda tillfälle och det går snabbt. Här handlar det inte om att de här jungfrurna, att de var överraskade eller att de var nyvakna på något sätt. De var inte nyväckta, om man säger så. Det handlar helt och hållet om förberedelsen. Vad är det för skillnad då mellan väntande och förberedda och väntande och oförberedda? Ja, vad är det för skillnad mellan verkligt kristna eller de som endast är kristna till namnet? De som har ett sken eller gör sken av att vara heliga och gudfruktiga. Men de vill inte veta av kraften. Vilka är de? Jag tror att de här finns överallt i alla kristna sammanhang. Men de tillhör också ett religiöst system som håller på att förberedas och byggas upp. Antikristplattform. Ett religiöst system som fienden har byggt på allt sedan Jesus segrade på korset. Ja, allt sedan tidernas begynnelse. Redan i lustgården så kom han med sina lögner och så sa han, skulle då Gud ha sagt? Ah, det menar du väl inte att han menar så eller säger så. Ingalunda ska ni dö, sa han. Dessa som inte är beredda, det är de som inte har låtit sig förvandlas och blivit uppfyllda av den helige ande. De är lurade och bedragna. De har aldrig lärt känna Jesus som frälsaren, befriaren, läkaren, förlossaren. De har avfallit från Gud och sanningen och låtit sig förföras av en bedragande villfarelsens ande. Men vad kan det bero på idag att det ser ut som det gör i våra församlingar i Sverige? Att man inte väntar. För predikades det alltid om att Jesus kommer snart. Varenda sång nästan sjöng man ju om det. Det var ett budskap i alla möten, i alla böner. Kom snart, Herre Jesus. Det fanns en längtan och en väntan bland Guds folk. Jag tror att det beror på att man läser inte Guds ord längre. Man läser mindre av Guds ord. Man ber inte heller. Man lär aldrig känna Jesus. Därför man tränger aldrig in i Guds ord. Det är det Guds ord är till för. Att lära känna honom. Att se vilken väg man ska gå. Att kunna veta Guds hjärta, hur är hans tankar? Det är allt för lite av Guds ord i människors liv idag. Man har helt enkelt inte lärt känna Herren genom ordet. Det är så här församlingen ser ut i ändens tid. Det säger Bibeln. Många åker på ogiltig biljett i våra församlingar. Du kliver på tåget härifrån och ska åka någonstans. Och du inte har en giltig biljett. Gammal liknelse som man ofta talar om förr i tiden. Men så sant. Du kan inte åka på din mans biljett. Du kan inte åka på din hustrus biljett. Du kan inte åka på någon annans biljett. Du måste ha en egen biljett när du ska resa. Låt oss gå till Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet. Det här är ett utav breven till församlingen. Också i den sista tiden, i ändens tid. Brevet till Sardes, Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vad säger Jesus till församlingen? Vakna upp och håll dig vaken. Och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, till det värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn i livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Ja, men vi ska inte syssla med såna här domedagspredikningar. Det är inget roligt att gå på möten när man bara ska tala om sånt här. Vi måste ju ha glädje, vi måste ju ha seger. Vi måste ju ha lite trevligt också. Nej. Det profetiska ordet ända sedan gamla förbundet pekar emot den här tiden. Pekar framåt mot det som ska komma. Och om inte vi förkunnar det, då kommer Guds folk att gå under. Om vi slutar tala om de här sakerna, då går folk vilse. Vi ska tala om detta. Men vi ska också tala om vad som väntar oss. För det är det mest underbara som kommer att ske. Om du är redo. Du kommer att ryckas upp i skyn med Jesus. Konungarnas konung och herrarnas herre. Och du kommer aldrig mer att dö. Du kommer aldrig mer att gripas av fruktan, sjukdom, sorg. Du kommer att få vara tillsammans med Herren för alltid. Det är det du och jag har att vänta oss. Och det är det vi ska se fram emot. Men vi måste veta vad som Bibeln talar om för att vi inte ska bli bedragna. Vi måste ha kunskap om saker och ting så att vi inte blir bedragna. Och om det är någon tid som är allvarlig och som alltid har vi sagt, att det är allvarliga tider vi lever i. Men då är det nu. För det har aldrig varit så mörkt utöver hela jorden. Jag tror personligen att ondskans andemakter håller på att släppas lös. Vi ser det. Slå på nyheterna. Slå upp en tidning. Så ser du ju vad som håller på att ske. Och är du född på nytt i din ande, då känner du i din ande att tiden närmar sig. Varför känner du det? Jo, därför att du har bruden hjärtat. Och bruden väntar på sin frälsare och herre och brudgum. Om du inte väntar på Herren, då är det allvarligt. Då är det dags att göra någonting åt situationen. När jag upplevde det här, när Herren ledde oss in i förkunnelsen från Uppenbarelseboken och Daniels bok, då blev det ju så allvarligt när man började se. När Herren började uppenbara vad som står i ordet. Och då kände jag bara, det här blir så tungt. Men Herre, hur ska vi kunna överleva detta? Vi ser ju vad som händer de kristna ute i världen idag. Det är ju tusentals med kristna. Jag tror det är varje dag. Som får ge sitt liv för Jesus. Om de inte vill förneka Jesu namn så blir de halshuggna idag. Och så vidare. De blir torterade. Vi måste se att det sker ut över världen. Så hur ska vi kunna klara detta? Hur ska vår tro kunna bestå? Och då var det så att den helige ande sa till mig. Att det är brudhjärtat som kommer att längta efter brudgummen. Så när det mörknar runt omkring oss. Då kommer vår längtan inte längre att vara här. Vi kommer inte att känna längre någon samhörighet med den här onda världen. Utan vi kommer bara att längta hem till Jesus. Och då är vi villiga att släppa taget om jordelivet. Därför att då längtar brudens hjärta så mycket efter brudgummens kärlek. Och då längtar man så mycket efter att få komma hem till honom. Och då är man till och med villig att lägga ner sitt liv. För då säger man, okej, tar du mitt liv nu så i nästa sekund så är jag hemma för evigt hos min frälsare och herre. För så är det med brudhjärtat. Och det är det hjärtat vi måste få fatt på. Bruden ska längta efter sin frälsare. Bort ifrån likgiltighet. Och allt det som vi lever i idag. Det är brudhjärtat. Det är därför man i Mellanöstern idag vågar ge sina liv för Jesus. Det är därför man inte förnekar Jesus. För när de står där så känner de. Jag längtar hem. Jag vill att ge mitt liv för dig Jesus. För i nästa sekund så är jag med dig hemma. Det är inget som vi kan göra i mänsklig kraft. Men genom den helige ande. Låt oss fortsätta i Uppenbarelseboken, det sjätte kapitlet. Här står det i det sjätte kapitlet om rytt. Ryttaren på den vita hästen i vers 2. Och jag såg och se en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra. Tror du att det är Kristus som kommer på den vita hästen? Nej. Men han ser ut som Kristus. Ryttaren på den vita hästen som kommer här i Uppenbarelseboken. Det är en bedrägeriets andemakt. Det är antikrist ande. Det är en förelöpare till antikrist som kommer. Han ger sken av att vara sann, men han är en falsk Kristus gestalt. Ja, men han har ju vita, han åker omkring eller rider omkring på en vit häst. Ja, det gör han. Som är rättfärdighetens kännetecken. Ja, men han saknar två viktiga kännetecken på Herren Jesus. Ordet och blodet. Guds ord, svärdet, som den vita hästen i Uppenbarelseboken 19 talar om. Han som har en mantel som är doppad i blod. Det är de två kännetecknen på honom. Att han har en båge i handen. I den här boken, en gammal bok som är skriven utav Gustav F. Johnson. Ja, har du den hemma i din bokhylla så läs den. Tidsålderns höst. Den här är från en predikan från början av 1900-talet. Ja, det är väldigt intressant, hans syn på Uppenbarelseboken och det som ska komma. Gustav F. Johnson, han kallar den här ryttaren för den kristuslösa kristendomen. Smaka på det. Den kristuslösa kristendomen. Du och jag har blivit vita genom lammets blod. Bara genom lammets blod. Och inte i vår egen rättfärdighet har vi kommit till tro. Jesus, han kommer med blodets segertecken. Men lägg märke till vad vi läste i slutet av den versen. Men han drog ut som segerherre för att segra den onde brytaren. Den kristuslösa kristendomen breder nu ut sig snabbt och starkt. Jag brukar tala om det här. Vi har sett liksom hur detta bara griper tag om människor. Kommer in i församlingar. Ett nytt falskt evangelium. En annan Jesus predikas. Inte Bibelns Jesus. Han ser ut som Jesus. Han till och med kan tala milda ord. Men det är inte Jesus. Det är en annan Jesus. Det är en annan förkunnelse. Det är ett annat evangelium. Det är ett evangelium som förkastar Bibelns inspiration. Och förvanskar Guds ord. Som förkastar försoningsblodets kraft. Och som säger att man kan bli rättfärdiggjord genom egna gärningar. Man plockar bort helvete och dom. Och man säger att allt är kärlek och nåd. Pånyttfödelse och frälsning talar man väldigt lite om. Det blir helt enkelt överflödigt. Därför att alla har Gud inom sig. Alla har en gudagnista som man kan finna genom att söka inom sig själv i kontemplativ bön och meditation. Den katolska mystiken är på frammarsch. Och den letar sig in i alla samfund och församlingstillhörigheter. Den katolska mystiken breder ut sig. I frikyrkorna också. Det handlar om en slags självförgudning som bygger plattformen för antikrist framträdande. Därför att då ska alla förenas i en och samma religion. Antikrist som redan från början började från församlingens begynnelse. Började bygga ett falskt system, ett religiöst system som vi snart kommer att få se bli verklighet. Antikrist bygger sin plattform, ett Guds rike på jorden som ska förekomma det verkliga Guds riket. Det verkliga Guds riket som Bibeln talar om. Antikrist vet vad som kommer och han vill hinna före för att bygga sitt rike på jorden. Och nu vill jag läsa, ta mig tid och läsa ett par artiklar här. Om du inte tror mig. Om du har tidningen Dagen så kan du läsa här vad vår kulturminister Alice Backhocke uttalade sig om i en intervju alldeles nyligen. Reporten säger, jag har den här veckan besökt en moské, en synagoga och ett interreligiöst center. Om du inte vet vad ett interreligiöst center är, så är det ett center där olika religioner för dialog med varandra. Olika företrädare för dialog med varandra för att komma överens. Varför har du gjort det, säger reporten. Därför att jag blev inbjuden av det interreligiösa centrets ordförande i ett av de dialogmöten jag har med alla trossamfund. Han berättar om sin verksamhet och den, lägg märke till vad han säger, den går hand i hand med det som regeringen vill arbeta för. Ett interreligiöst samarbete. Hon säger att det interreligiösa rådet har en unik verksamhet. Jag är imponerad, säger Alice Backhocke. Och jag som trodde hon var kristen. Ja. Men hon ser inte detta. Hon ser det inte. Så här är man på gång alltså. Ifrån regeringshåll. Att försöka få till stånd någonting som innebär att man ur politisk synvinkel kan bidra till att alla religioner ska kunna komma tillsammans i Sverige. För det är ju det handlar om. Det var i Sverige det. Låt oss titta på vad som sker globalt. Och nu kommer jag läsa en del. Hoppas du orkar. Världen idag, tror jag, fanns den här artikeln. Jag har fått den via goda vänner. Claes-Göran Bergstrand, förkunnare i Hässelby, har skrivit detta. Och det här är precis det du sa, Mårten, här i förut. Alltså det som sker nu är så otroligt allvarligt. Så vi måste börja öppna våra ögon. Det är allt det här som vi talar om nu står i Bibeln. Det står. Vi måste börja läsa Uppenbarelseboken. Vi måste börja läsa Daniels bok. Vad som ska ske i den yttersta tiden. Jag läser. Hösten 2015 kan bli en turbulent tid politiskt och andligt. Detta sagt utifrån ett bibliskt perspektiv. Den 14 till 28 september, alltså nu, är Israel och USA i fokus med påven Franciscus som gör sitt första besök i USA. Den 13 i 9 avslutas det innevarande bibliska sabbatsåret i Israel, vilket är den 29 Elul i den judiska kalendern. Enligt den messiastroende rabbinen Jonathan Kahn har de två senaste och största börskrascherna i USA 2001 och 2008 inträffat just denna dag som han kallar nollställningens dag enligt 5 Mosebok 15:1. Dagen därpå infaller det judiska nyåret, även kallad basunklangens dag, 3 Mosebok 23:23. Samma dag inträffar en partiell solförmörkelse, ett tecken på dom för hedningarna enligt judisk tradition. öppnar sin 70:e session den 15.9. sammanfaller med Israels 70:e jubelår som börjar den 23.9. då Post 2015 lanseras. Ett program initierat av G20-gruppen, hör nu, och avser utrota fattigdom och hunger i världen genom att sammanföra nationernas ekonomi. Kom nu ihåg vad Uppenbarelseboken talar om. Vad som ska ske i den sista tiden. När antikrist ska träda fram. En global ekonomi, en global politik, ett globalt religiöst system. Då lanseras även det globala projektet Agenda 21 med miljö, klimat och jämställdhet i världen i fokus. Vilket sammanfaller med påvens tal i FN. Den 23 möter han Obama i Vita huset som första påve. Dagen därpå ger han ett budskap till det amerikanska folket i kongressen som första påve. Påven betonar att det nu krävs en ny global politisk auktoritet. Den 27 håller han en katolsk mässa på familjernas världsmöte i Philadelphia med förmodade 2 miljoner besökare. Samma dygn börjar judarnas lövhyddohögtid med en stor månförmörkelse. Tecken på dom för judarna enligt traditionen. Först hedningarna och sen judarna. Alltså alltid när det har skett stora händelser ute i världen. Det har varit som det sammanfaller med dessa högtider i Israel. Om du är intresserad av det så gå in och googla på det. På nätet så kan du läsa vad som har skett. Alltid har det sammanfallit med israeliska judiska högtider. Påven är ledare för Vatikanstaten. Men ska han för den skull agera politisk världsledare? Jag är undrande över hans engagemang. Samtidigt som jag inte vill ifrågasätta mina katolska trossyskon. Som jag oftast har god relation med. Vem är han, den charmerande Franciscus, som efter 9 månader på påvestolen utsågs till årets man av Time Magazine? Så populär är han. Populär när han läxar upp nationer och företag för att vara giriga och egoistiska. Och när han uppmanar politiska och religiösa ledare att på allt sätt främja freden. Han kallas ju fredens påve. Shimon Peres och Jerry White från USA:s utrikesdepartement har föreslagit honom som ledare för en organisation av förenade religioner för att främja freden. Populär även bland sekulariserade miljöaktivister och feminister trots att han håller fast i gammal moral. Vad som rör sig i hans huvud vet dock ingen mer än han själv och Gud. Allt som sägs i Vatikanens slutna rum släpps inte fram. Ingen påve har haft möten med så många politiska och andliga ledare på så kort tid. Under 2014 mötte han bland annat president Obama, Ban Ki-moon, Shimon Peres och Mahmoud Abbas i Vatikanen ett flertal gånger. Han talade i EU-parlamentet till alla Europas medborgare och sa: det är dags för ett ledarskapets Europa. Ett Europa som måste föryngra sin vision. Han medlade mellan USA och Kuba i hemliga samtal med Raúl Castro i Rom. Han hade bönemöte med Shimon Peres och Mahmoud Abbas med böner från Bibeln och Koranen. Han mötte den ortodoxa kyrkans patriark i Istanbul och de kallade alla kristna till enhet i tron och manade till djupare dialog med islam. Han utsåg ett råd, katolska biskopar, för att främja global kristen enhet byggd på föreningen i ett dop. Då är det inte det dopet vi står för. Som första påve besökte han en internationell karismatisk konferens med karismatiska kristna. Med 53 000 deltagare på en stadion i Rom. Denne man har ingång i alla led. Han har återkommande kontakt i samförstånd med karismatiska ledare i USA. Såsom Kenneth Copeland, Joel Osteen och Rick Warren. Men varför denna brådska, skriver han. Kan det bero på att han sagt sig tro att han har 2-3 år kvar att leva? Har det med det internationella klimatmötet i Paris i december att göra? Eller med vad den franska utrikesministern Fabius sa vid ett möte med John Kerry den 13 maj 2014 i New York? Han upprepade 2 gånger. Ni vet alla att vi står på randen till en klimatets avgrund. Faktum är att vi har 500 dagar på oss att undvika ett klimatkaos. 500 dagar från den 13 maj är den 24 september i år. Vad vet han som inte vi vet? För han skämtade väl inte om så allvarliga ting. Vad vet påven? Han hyllas av samfundsledare och miljöaktivister i Sverige för att sitt miljö- och fredsengagemang. Men ska vi sätta vårt hopp till honom när det gäller det hotande klimatet och världsfreden? Som hela världen nu tycks göra. Nej, vi sätter vårt hopp till Jesus, skapelsens och människans återlösare och världens fredsförste. Kolosserbrevet 1:13. Är påven vårt hopp inför framtiden? Vad är det som håller på att ske? Om inte du och jag lever nära Jesus och sätter oss in i vad Bibeln talar om, det profetiska ordet, så kommer vi att bli bedragna inför antikrist framträdande. För han kommer som en fredens kung. När det är som värst kommer han att framträda antikrist. Han kommer att träda fram som en världens frälsare. Som en efterlängtad messias. Han kommer för att tala om fred. Han kommer för att tala om att utrota fattigdom och svält. Det är därför man vill ordna en global ekonomi. Han kommer för att tala om att alla människor ska ha det lika gott på jorden. Till en början. Men sedan så kommer den värsta tiden i hela den här världens historia. Den mörkaste tiden att inträffa. Vedermödans tid. Det här är vad Bibeln talar om. Och i allt det så vill Herren tala till oss. Han vill säga, när allt detta börjar ske, blir du inte skrämda, säger han. Utan räta på nacken och lyft blicken, för då närmar sig er förlossning. Då närmar sig frihetens dag. Den älskade församlingen, bruden på jorden, brudeskaran. Jag ska säga det en sak, att jag känner en enorm tacksamhet när jag läser om det som har skett i historien. Jag känner en enorm tacksamhet därför att Gud vakar över sitt ord. Trots att det fanns en institution till kyrkan som försökte att stoppa in allt i en låda och gömma undan. Vägen till Fadern genom Jesus. Frälsningen, pånyttfödelsen och dopet. Trots allt det så finns det människor under hela historiens gång som har varit villiga att brännas på bål. Som har varit villiga att ge sina liv därför att evangeliet skulle få leva vidare. Sanningen. Jag är tacksam till reformatorerna som man idag vill få undanskuffade. Man säger att det var den största skandalen i kyrkans historia, säger man. När Martin Luther och övriga började predika en annan. Sanningen. Den största skandalen. Och idag arbetar man frenetiskt för att få in de förlorade, separerade bröderna in under katolska kyrkans ok igen. In under påven. Idag är det en medveten strategi för att få in folket, väckelsefolket, in i katolska kyrkan igen. För vi är de separerade. Vi är de förlorade. Och reformationen, det var egentligen inte det vi tror, säger de. Det var bara liksom någon slags proteströrelse. Jag tackar Gud för Martin Luther och alla de andra som gav sina liv. Så att du och jag kunde få läsa den här boken. Så att du och jag kunde få bli födda på nytt och få möta Jesus. Inte genom sakramenten och egna gärningar. Och i den kyrkan finns fortfarande alla villfarelser kvar. Den kyrkan som har mördat så många av Jesu vittnen. Den kyrkan som har blod på sina händer. Den kyrkan hyllar man idag. Jag är tacksam till Jesus. Det är bara nåd att man har fått finna Jesus, sanningens väg. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Han är allt för oss. Det plus mycket annat idag vill föra oss bort ifrån sanningen. Det står i Uppenbarelseboken om fyra riken och det fjärde ska återuppstå. När jag läser Tora Fjellbrands böcker så talar han om romarrikets återupprättande igen. Den makt som finns i det religiösa systemet idag, den är ganska stor. Den finns över hela världen. Och hon som är moder till alla sjökorna på jorden, hon som har Jesu vittnens blod på sina händer, hon är den starkaste religiösa maktfaktorn i vår tid. Med rikedomar som är omätliga. Och Bibeln talar om att för en tid så kommer hon att samarbeta med vilddjuret. Antikrist när han träder fram. Men han kommer att mörda henne också. Och då inför Antikrist en egen religion där alla måste tillbe honom. Och då hoppas jag att du och jag inte är här. Så att vi slipper ta det där märket som Bibeln talar om. Då hoppas jag att Herren har kommit för att hämta hem sin brud. Och ryckt henne upp i skyn för att rädda henne. Vi lever i en sådan mörk tid som vi bara kan jämföra med kanske på Noas tid, på Lots tid som Bibeln talar om. Då var den rättfärdige mannen så tyngd av sorg och bedrövelse när han såg den ondskan som var runt omkring honom. Den som har brud i hjärtat känner detta mer och mer idag. Men synden måste nå sitt fulla mått. Den här världen har valt den här världens första till sin härskare. Och då måste djävulen gå ut liksom helt och hållet i sin ondska. Synden måste nå sin fullbordan bland människosläkter. För man har valt att följa denna världens härskare och inte Jesus Kristus konungen. Men när den tiden är fullbordad, då kommer det en ny himmel och en ny jord. Och då är det gamla förbi, det är borta och det finns inte mer. Det är Herrens frälsningsplan för oss. Och vill du så får du vara med. Vill du så får du. Om du omvänder dig och säger till Jesus, jag ger dig hela mitt liv, här är jag. Ta emot mig. Jag ångrar mig. Jag vill följa dig, Jesus. Du dog på korset för mig. Och jag tror att ditt ord är sant. Omvänd dig ifrån upproriskhetens ande. Som säger i ditt innersta, skulle då Gud ha sagt. Tvivlet som kommer. Ah, Gud, han är väl inte god. Hur kan man låta sånt här ske? Och hur kan det vara si? Och hur kan det vara så? Bort med det. Omvänd dig ifrån denna rebelliskhet och upproriskhet. För den kommer ifrån Satan. Det är ormen sedan urminnes tider. Men Bibeln säger att den som kommer till honom, den tar han emot. Och han kastar inte ut oss. Och Herren vill bevara oss. Och för att inte du och jag ska komma in i detta avfall, så har Herren gett oss det profetiska bibelordet. För att vi ska kunna se. Bibeln säger att vi ska kunna se och känna vilken tid vi lever i. Vi ska se när träden knoppas. Att nu närmar sig brudgummen. Men om vi inte läser den här boken, ja, hur ska vi då kunna se det? En del påstår att avfallets tid, det stora avfallet i Bibeln, inte existerar. Tänk, det tror inte jag på. För när man läser i Guds ord så säger Jesus att många ska komma på fall. Många ska vilseledas. Och för att man ska kunna avfalla från något, då måste man ju först tillhöra något. Ett avfall är ett avfall från Gud och den kristna tron, från Guds ord. Det är inte ett avfall bland icke-troende ute i världen. Det är ett avfall i den kristna församlingen Bibeln talar om. Annars är det ju inget avfall. Man har fallit ifrån något. Det är detta Bibeln talar om. Och Jesus säger, vaka och be. Sov inte. I en stund när ni inte väntar det, så kommer han. Så kommer han. Han kommer. Han kommer på skyarna för att hämta sin brud. Amen. Ska avsluta. Med att läsa ifrån första Thessalonikerbrevet, det fjärde kapitlet. Första Thessalonikerbrevet 4:13 läser vi. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, det som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Trösta varandra. Och har du svårt för att tro på att Herren kommer på molnen tillbaka, precis som han lämnade, har du svårt att tro det, då måste du böja dina knä. För då är du illa ute. Tror du inte på att Jesus kommer tillbaka, då är du heller inte redo. Då är du heller inte beredd att möta honom när han kommer. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Amen. Jesus. Bibeln talar om, eller historien talar om, tre tider av förföljelse. Den hedniska var den första. Den andra stora förföljelsen på jorden var den katolska kyrkan. Sen kommer det en till förföljelsetid, och det är gudlösheten. Känner du igen Sverige? Gudlösheten. Vi är själva gudar. Vi behöver ingen gud. Vi lever i den tiden. I gudlöshetens tid. Vi litar på oss själva, på tekniken och vetenskapen och intelligensen. Nej. Det finns bara en. Det är Jesus.